varmt välkomna ska ni vara till podden Berätta om ditt liv. Mitt namn är Angelica och det är jag som står för den här podden. I del 2 av Ikas berättelse så kommer hon att berätta väldigt mycket om tiden då hon blev mobbad. Hon har också fått kämpa väldigt mycket på tidigare arbetsplatser eftersom hennes fysiska hälsa inte har varit bra. Det har i sin tur lett till att hennes psykiska hälsa också har blivit sämre.
Ja, nej, och så gick så, och ja, så har man ju haft sån här trauma, eller liksom ryggsäcka på sig då, från sin uppväxt. Och så då jag slapp i det hemska högstadiet, så tänkte jag, oj gud vad skönt, att liksom att nu ska jag som söka mig till någon, vet, utbildning eller jag trivs och sådär, ja. Nå, jag började ju med en yrkesutbildning då, men då blev ju det problem att på den tiden då började jag ju få mer och mer problem med övervikt. Det blev ju bara värre och värre då jag började yrkes. Att jag fick ju mer problem och kroppen blev bara sjukare. Jag hann studera till trädgårdsmästare, ja, jag skulle ha, det är lite ironi, jag skulle ha ett halvår kvar på min yrkesexamen. Men jag var tvungen att avbryta liksom det här trädgårdsmästaryrket då, för att jag klarade inte av att vara på knäna och gräva, så jag blev så sjuk. Ja. Mm. Så, men där gick det nog som bra, liksom, inte kan jag säga att där har inte varit någon mobbning. Men sen flyttade jag till Jakobstad, för jag kom hit och studerade till djurskötare. Och inte kan jag ju säga att det var problemfritt heller. Utan där blev jag ju också smått, eller nog inte smått, jag blev nog ganska ordentligt mobbad där. Och till och med från två årskullar. På grund av att jag var så sjuk. Alltså jag var jättemycket sjuk. Alltså jag lovar, alltså jag hade bihåleinflammation, urinvägsinfektioner. Alltså jag bara åt antibiotika. Mm. Jag var riktigt hemskt vad jag var sjuk. Och det blev jag mobbad för. För att de trodde ju inte på att jag var sjuk. Nej. Så jag blev mobbad för det. Och jag minns en händelse som jag också, jag blev jättesjuk. Det här var då jag var här i Jakobstad och studerade. Jag blev jättesjuk, hamnade in på sjukhus. Jag låg där i en vecka, de hade panik, de vet inte vad jag hade för fel. De trodde först jag hade svininfluensa, för det gick då på den tiden. Mm. Men jag hade inte svininfluensa och de var helt förbryllade, vad har du för fel? Och så fick de då panik. Och då fick såklart hela jag och min familj panik. För då minns jag då den här ena läkaren kom in där då, att då var nervös. Att ja, alltså, vi vet inte ännu varför du är så här sjuk. Att vi måste komma in och fråga nu. Att har du fått som några blodpåsar? Eller som ett blod då du var liten? Så var ju som mamma och pappa. Så det är bara, jo, att liksom att hon har ju fått blodtransplantationer då hon var liksom i Tammefors. Mm. Så var det så det är bara, ja, okej. Men det är nog tyvärr så att vi vet som inte varför er dotter är så här sjuk. Att vi måste som börja utreda om hon har någon blodsjukdom eller något allvarligare fel. Och så var vi som sådär att va? Okay. Att det var ju som också traumatiskt att liksom att höra att man har fått blod på 80-talet, flera påsar. Och de har inte ens kollat om det finns något i det.
Nej, precis.
Så då satt man där då och var nervös över ett dygn att herregud, har jag HIV, AIDS eller något. Det är ju bara utvecklas till. Men fattar du att jag var ju livrädd att vad har jag för fel? Nåja, vi kunde ha pust ut då. Och då fick vi ju reda på att vet du, att jag har inte något fel. Men då kom det ju fram till att de vet inte varför. Men då fick jag ju reda på att jag hade högra lungan, att jag hade lunginflammation. Och ingen aning varför. Jag var där en vecka inlagd på sjukhus. Jag kom hem. Och jag minns då jag skulle få hemma att jag var lite ångest för jag kände inte mig bra. Men du vet, de vill ju ha hemma så fort som möjligt. Jag var hem bara max kanske en vecka. Så blev jag så dålig. Så hamnade jag in igen. Och då var läget ännu allvarligare. Alltså då feberyrade jag ju. Jag tror jag hade 41 graders feber. Och då var läget allvarligare. För då minns jag, då kom de in och sa bara att oj. Att tyvärr att du får inte alls vara hemma. Att nu måste vi skriva in dig igen. Att då hade den här lunginflammationen på något vis hade som inte farit bort helt. Utan då hade det som blivit som att då hade börjat samlades vätska runt lungan och runt hjärta. Så jag var i jättedåligt skick då. Så då var jag igen inlagd med jättehemska smärtor. Jag fick morfin varenda gång jag hostade, trodde jag att jag skulle dö. Så ja, jag har fått fyra nyårsafton med att vara hög på morfin. Det var en trevlig nyårsafton, ska jag säga. Men det traumatiska med den upplevelsen, då jag hamnade in andra gången så minns jag då jag ringde i panik till mina föräldrar och var jätteledsen. Och sa att nu måste ni ringa till min skola. För vad som mamma och pappa, liksom, att vad är det? Så var jag som att nu är det tyvärr så att klasskamraterna som också mobbar mig. Så nu har de som drar så mycket paskapuhetta. Så att till och med lärarna och skolan tror inte på att jag är sjuk.
Okay.
Så tänk dig att mina föräldrar fick som ring till skolan och härja och var förbanna. Att vår dotter ligger in på sjukhus för andra gången. Och de har än haft panik att de vet inte vad hon har för fel. Och ni har elever som säger att hon ljuger. Att hon inte är på sjukhus. Återigen, skolan gjorde ingenting åt det. Ja. Ett annat exempel i den skolan också. Och jag, sorry, jag glömde säga. Just på grund av att jag var så hemma mycket sjuk. Så blev jag till och med tvungen att gå om sista året. Och det ska du inte tro vad någon tyckte heller. Mitt i allt hoppar man in med en klass som återigen, jag blev dåligt behandlad för att vad är det för miffo som inte har fått skolan färdig? För att jag fan har varit sjuk, ursäkta jag svär. Men liksom, ja. Och återigen, jag har också blivit mobbad av sådana människor som jag tror har blivit mobbad själv någon gång. Och som bara måste, alltså fattar du, jag har blivit upp, ingen aning om jag har varit ett hot. Jag vet inte vad jag har varit, jag kan inte förstå det där. För liksom, jag har aldrig vill ha någon ill. Så jag kan som inte förstå det själv ännu idag. Men och ja, en sån hemsk händelse hände också. Jag var ju inblandad. Alltså, jag kött mig själv. För vet du, jag var inte alltid, för du vet, jag hade ju alla mina kurser gjorda, fattar du? Jag kom ju som tillbaka och bara gjorde sånt jag hade missat och hoppa in med en annan klass, förstår du? Så, men tänk dig att det här var också traumatiskt för mig. Och den där skolan, samma sak, ju helt fel. Och läraren, för den där läraren, ja, no, den läraren mobbar ju elever också. No, ja, men jag tog fast elever i den andra klassen. För alltså jag var ju gammal. Nu ska du komma ihåg att de eleverna har ju kommit typ från högstadiet. Så de var ju under 18. Jag var själv då. Ja, kanske jag var 20 år då redan. Ja, alltså jag var ju vuxen människa. Så var det en elev som, no, som hade sina egna typ sjukdomar. Eller hur jag nu ska förklara. Som de mobba grymt. Och jag vägrade se på henne. Och jag fick ju fast i de eleverna en dag att de hade spridit någonting på internet, alltså en jätteelak sak om sin klasskamrat. Så blev jag så förbannad, för jag tål ju inte mobbning. Så blev jag så förbannad så tog jag först i den eleven att hej, att kan du komma hit? Att jag vill prata med dig. Och så sa jag och visade till den där eleven att se vad jag har hittat här nu. Att det här är ganska allvarligt, att vi måste nog som prata med någon lärare nu. Och hon var ju jätteledsen men chocka och glad att jag sa åt henne. Hon vet inte ens om det. Och så tog jag då dit läraren och tänkte, det är det här som är det sjukaste. Som inte jag kan förstå hur de har kunnat börja med något sånt bullshit. Och jag blev jätteledsen och förbannad. Och mina föräldrar blev förbannade. Jag visade, jag loggade in och visade, jag till och med visade att här är elevens konto. Här har eleven laddat upp det här. Det här är mobbning och det här handlar om denna elev. Allt fanns bevis. Och jag visade till och med åt den här läraren, så hon såg IRL vad jag visade, att det här finns på internet på dens konto. Så var lärarens hicka en skyld på läraren, men nu är ju lärarens ansvar. Jag ska inte ha något ansvar som elev. Hon tog ingen printscreen och hon tog jag tänker efter, så vi kanske gjorde fel. Alltså fattar du, filerna blev spara. Men på något vis inte som vet du printscreen, förstår du. Liksom, det var någonting som blev fel. Men bevisen fanns där. Så blev det en utredning. Och såklart, den där flickan som hade gjort det, så ljög ju. Kunde inte erkänna. Fast jag var förbannad och sa, det är på hennes konto, det är där, att det är bevis. Och samma sak, mobboffer sa, nej, men det är ju bevis. Så, alltså det här är så sjukt, så här är inte sant. Jag tror den där eleven erkände aldrig. Och så var det så sjukt att så tyckte den där läraren då mig att att du får komma in i lärarrummet, att jag måste prata med dig. Så jag bara att jag har blivit upprättad här nu. Att jag började vara trött på det här mobba, säger jag nu. nu, för de mobbar ju mig. Att liksom att nu räcker det.
Nej, alltså vi har som gått igenom det här och vi har som kommit fram till det nu att det finns som inte riktigt något bevis att hon har lagat det. Så sa jag, men herregud, jag visar ju åt dig framför datorn, vad står du här och säger? Jag har bevisat att det är hennes konto, att det är personen som har lagat det. Och mobboffret har också sett det, att vad är det här? Nej, no, vi kan inte riktigt säga nu hur vi ska göra med det här, att vi måste bara avsluta det här. För att de har börjat säga att du har gjort det. Så du, och jag bara, nej. Och så börjar ju den här läraren säga då att ja, att, och det här andra mobboffret var ju jätteuppgivet. Att där hade ju föräldrarna en hota om polisanmälan. Och jag sa till läraren att det här ska polisanmälas utan problem. Och så började de säga att ja, men nu kan vi inte göra en polisanmälan för de pekar på dig. Alltså tänk, jag försvara ett mobb. Nej! Alltså jag försvarar ett mobboffer och jag blev själv mobba och så pekade de på mig. Alltså vet du ska veta.
Just det. Och jag bara, nej.
Och jag tänkte som att nej herregud, att man får inte ens försvara folk heller. Så blir man påflygig själv. Och tänk dig att barn, ungdomar behandlar andra människor så här. Och vuxna människor, lärare som inte tar något ansvar. Fattar du att hon behandlar, jag var 20 år på den tiden, jag var en vuxen människa. Och hon behandlar mig som en tonåring.
Det fanns ju inga bevis heller.
Nej. Alltså, ja, så är det också ett trauma jag har varit med om, att bli beskyld. Jag har blivit beskyld för saker jag inte har gjort.
Och så pekar de på mig. Alltså vet du ska veta.
Jag förstår det.
Ja, att nu räcker det med den här jäkla mobbningen. Att nu ska jag vara slut. Nej. Ja, och så kan du ju tänka dig vad reaktionen sen blev då. Sen blev jag ju ännu mer mobbad resten av året. För att jag var ju en svikare. Jag hade ju skvallrat åt allihop vad någon har lagt upp. Och man bara, ja. Ni kan ju stå för vad ni har gjort, herregud.
Men vad kan det bero på?
Och jag menar, det var ju allvarlig mobbning. Och ännu sen att sprid sånt på internet. Jag var
i det här fallet så var det ju då som man kom och tagit tag i saken.
Jag är så arg.
Det borde väl alla förstå som är normalt. Funtade att en mobbare så skyller ju alltid på någon annan. Hur skulle de ta på sig skulden?
Nej.
Det är klart att de skyller på den som de mobbar då.
Ja, och så kan du ju tänka dig vad reaktionen sen blev. Sen blev jag ju ännu mer mobbad resten av året. För att jag var en svikare. Jag hade ju skvallrat allihop vad någon hade gått. Och man bara, ja, nej, men ni kan ju inte
stå för vad ni,
för vad ni har gjort, herregud. Och jag menar, det var ju allvarlig mobbning. Och jag menar, att sprida sånt på internet, jag var urförbannad.
Jag förstår det.
Jag är så arg.
Strax 10 år sedan det. Ja. Jag är strax över.
Ja. Men du ser att det väcker som så känslor i mig.
Ja.
Att hur folk behandlar andra.
Mm.
Och oskyldigt folk.
Mm.
Samma sak som bara vill vara snäll och vill andra väl. Och det här vanliga, har någon diagnos, vet du ADHD, ADD. Eller om du har någon psykisk sjukdom. Eller vad du har för fel. Så ska man bli som så jäkla grovt mobba.
Mm.
Och ärligt talat, då jag kommer till kritan. Och de människorna som har mobbat mig, de har ju någonting fel själv. Mm. Det är ju det jag vet idag. Liksom, inte illa menar, men jag blir så förbannat trött på det där att liksom att hur man kan stå och peka på andra. Nej, men pek på dig själv då.
Mm.
Liksom jag är så trött på sånt.
Ja.
Att du kan tänka dig att kom som till yrkesskola då, eller liksom att aldrig liksom slipp den här mobbningen. Att liksom att man tänkte ju att det här liksom slutar ju aldrig.
Mm.
Men såklart att nu i vuxen ålder då jag tänker på det. Att jag har ju nog som, nu idag så jag har ju tappat nerven. Att nu liksom vågar jag ju stå på mig. Men tänk att jag tar liksom. Ja, jag är 34 år gammal nu. Och först nu orkar jag som säga att nu räcker det.
Mm.
Att jag tänker inte bli behandlad så här mer.
Och sen ännu till att, som jag är arg på, att liksom folk förstår inte vad mobbning förstör folk. De förstår inte vad de som lagar trauma för människor.
Nej, det börjar ju säkert ganska oskyldigt många gånger med små, små saker. Att man ska lura någon, bråk med någon på det viset. Men redan det så, då man är som i, nu ska vi säga 28 års åldern, så redan då så det behöver ju inte vara några stora saker. Det behöver ju bara vara det att man känner sig annorlunda eller liksom känner sig lurad en gång över en sak som man normalt inte kanske skulle bli lurad över. Mm. Och så känner man att nej, men, det här var ju jättejobbigt. Det här var ju pinsamt. Och att man liksom, det tar ju jättemycket på självkänslan.
Mm. Mm.
Och då hakar ju mobbare det också. Så, ja, tycker de kanske det är roligt då. Så kanske de går steget längre nästa gång. Mm. Och så utvecklas ju det här under åren hela tiden. Så det blir ju bara värre. Det byggs ju upp många gånger. Mm. Att det börjar ju säkert aldrig extremt.
Nej. Men alltså,
utan det börjar ju ofta just med små saker.
Säkert, ja. Så blir det ju bara värre. Och, liksom, och såklart det att inte kan jag skylla på det heller. Att jag är känslig och att jag är snäll och omtänksam. Och att jag har varit dålig på att försvara mig. Alltså liksom, ja tyvärr, jag har inte haft kin på näsan. På grund av mobbning från tidigare. Jag menar, hur ska man liksom... Ja, jag förstår hur jag fungerar.
Mm.
Liksom.
Ja, men alltså det är ju mobbare som måste få konsekvenser.
Ja.
Det är ju det som måste hända. Ja. Och det är ju lärare som är ansvarig för det. Att ta kontakt med föräldrarna.
Ja, men det gör inte. Jag menar till exempel, jag hade en flicka. Vi gick inte ens i samma klass och ingenting. Alltså det är helt sjukt. Det var roligt. Jag fick slut på den mobbningen där jag satt den personen på plats. Helt sjukt. Den personen mobbar mig hela dagis. Mm. Inte lågstadie. Men ja, nej, men då var jag nog sjukt. Den där personen började mobba mig mitt i allt. Hördu, det var nog helt sjukt. Alltså, hon började mobba mig. Vi hade samma busshållsplats. Så jag fick stå ut med det mobbase. Varenda dag då jag fot i skolan.
Mm.
Och kom hem. Och vi hade annars inte någonting med varandra att göra.
Okej.
Okay. Och som jag sa... Som jag sa, vissa människor undrar man nog vad de har skruvarna. Men ja. Och tänk dig, en dag jag kommer hem. Alltså jag gick. Så mitt i allt kommer hon och buffar ner mig i dik. Och det här var ju liksom, vi var ju ganska gammal då.
Mm.
Och står och skrattar åt mig.
Mm.
Och så blev jag, och den gången, och då tänkte jag, nej nu i helvete. Jag minns det då, jag tänkte att nu tritar, vet du, att nu räcker det. Jag minns, jag blev så förbannad. För vet du, då försöker ju hon. Hon försöker ju smita iväg. Så blev jag så förbannad, sprang efter hon och jag buffade hon så hårt. Så hon flög. Och det mest patetiska, hon började pjul och gick hem och pjula. Och efter det har hon inte vågat röra mig. Ja. Men nu är det ju sjukt att ska man som gå till, ska man som ta till våld ännu till. Hej och hej som försöker säga åt dig. Att ska mobbning gå så långt att man ska måste börja försvara sig med våld. Mm. Och det vet jag. Alltså jag vet också elever i Kolsholms högstadium, de också som har blivit mobba, att de har måste, alltså återigen en sån story vet jag, och det här är också grymt. Vad gör skolan med det? Jag vet en elev som blev också så mobba så att det blev slagsmål.
Mm.
Alltså den personen gav vet, boom, stryk. Så näsa blodet liksom stritta. Mm. Att liksom att nu räcker det, att nu mobbar inte du mig mer. Men minns jag rätt så fick offre, eller alltså mobbningsoffre så tror jag faktiskt fick kvarsittning.
Mm-hmm. Okej.
Okay. Fick också lid för det. Mm. Liksom att den har misshandlat någon i skolan. Mm. Ja, för att det var så grov mobbning.
Mm.
Och att den personen inte klarar av den där mobbningen och mer.
Och det är ju säkert något som har, det är ju en ilska och frustration som har blivit uppbyggt många år, många gånger. Att precis förstod, ser man som att nej, nu räcker det.
Och jag förstod det.
Mm.
Och sen det ju det, men då det hände också. Jag minns ju det att vi som var, som jag som blev mobbat, jag minns ju det att det var ju hemskt att se också att den eleven sa, tänk att jo, då var mobbningen borta.
Mm.
Att nu är det ju sjukt att ska man som ge någon stryk för det liksom slutar att mobb.
Ja. Och det är väl det då man ger tillbaka och det liksom kommer som en käftsmäll. Så man bara, jaha, oj.
Oj!
Ja, men det är jättesund att det ska vara så.
Ja, alltså det är sjukt. Mm. Det är sjukt på riktigt. För som sagt, jag vill inte slå någon. Jag vill inte vara elak. Mm. Så nej, men jag menar bara att jag har sett själv så mycket mobbning. Så, också andra elever. Så. men i alla fall.
Du blev färdig djurskötare.
Ja, exakt. Mm. Jo, till sist efter om och men, efter mycket kämpas och mobbning och det ena och det andra, så blev jag färdig. Men såklart det att min kropp, jag menar, jag led ju av övervikt då. Jag hade inte ännu fått hjälp liksom för den här övervikten, och kroppen var sjuk, att liksom jag har ju inte jobbat så mycket som djurskötare inte. Sen då senare i skedet där då, så då fick jag ju hjälp då, som jag berättade här tidigare med den här gastric bypassen, så då fick jag ju hjälp med det. Och under det här, ja, jag hade blivit gastric bypass opererad, alltså då började jag hade turen att jag fick in foten inom hemvården i vår kommun, som jag är väldigt tacksam över, eller liksom det är jag ändå tacksam över att jag fick den chansen. Och de märkte ju såklart där då att oj, att, nej, men att jag är duktig på mitt arbete och det där, och så började de ju fråga liksom att oj, att skulle du som vara intresserad med något läroavtal till närvårdare inom äldreomsorgen då. Så tänkte jag nog sådär, men ja, nu vet du varför inte, att det här var en huvuddel, att liksom att oj vad bra att ha jobb. Men nu var jag ju skoltrött, det ska du veta, jag var redan så skoltrött då redan, och redan du vet på grund av all mobbning och allting. Jag tänkte, nej gud, hur ska jag orka med det här? Men ja, jag tänkte att ja, nu är jag vuxen, att nu tar vi läroavtal, att det här går bra och att man kombinerar liksom sådär. Och ja, det gick bra liksom. Men såklart att jag var ju under den här läroavtalsperioden, vad är den på? Under 3 år, den 2,5 var den eller någonting sånt. Och ja, jag fick min examen, men jag blev ju sjukare där då också. Alltså liksom, värken blev värre, ryggproblemen blev värre, och såklart min närvårdararbete som är jättetungt, och nu inom hemvården eller hemservice, att liksom, du måste ju förstå att folk bor där hemma och de kan vara i så dåligt skick att det är ju flera gånger vi har haft liksom klienter som ärligt talat inte ens borde bo där hemma. De är så i dåligt skick så de borde vara på en avdelning.
Mm.
Eller som på ett, förstår du, där var det personal 24-7.
Mm.
Jag vet ju inte hur situationerna är idag. Man har ju alltid försökt med det där att alla ska bo hemma så länge det är bara möjligt. Och det håller jag med om, men det finns gränser med det. Det är hur man ser på det. I så fall måste man ju ha mera vårdare, vet du, att det fungerar det här systemet. Men nojo. Så efter jag då blev färdig med det här läroavtal, så ganska snabbt och såklart så blev jag ju erbjuden en tjänst. 85% tjänst, fast tjänst. Och jag var ju jättetacksam och jätteglad över det. Att oj vad skönt att veta att det kändes som att nu börjar jag som ha lite liv i ordning. Fast jag ändå var sjuk. Men tyvärr då, alla mina kroniska sjukdomar som de här nervsmärtorna, ryggproblemen, ryggskott, att man har sträckt, vad heter det som går här, eller bröstmuskel. Mm. Alltså jag har som skadat mig så mycket. Och jag blev ju så sjuk av liksom, du vet, det här närvårdararbete, för att det är tungt inom äldreomsorgen och nu inom hemvården. Och du har inte ens tillgång till hjälpmedel, förstår du? Då du är hem hos folk, det finns inte hjälpmedel. På en avdelning så finns det hjälpmedel och du kan springa efter en kollega om du behöver en extra hand. Sånt finns inte på hemservice. Så det gjorde ju då såklart att samma sak, det här vanliga, jag var mycket sjuk, jag var sjuk, och varenda gång jag var sjuk så var jag ju sjukskriva, fattar du, liksom i månader, för att jag var så ordentligt sjuk. Vet du, muskelavslappnande, mera värkmediciner, ökning på norspanplåster, så det höll på. Och du kan ju tänka dig då att 85% tjänst, och så blev det så problem med min sjukskrivning, så du vet att om man har varit sjukskriven en viss del, så då blir det ju att du måste prata. Du vet, det är ju så att det funkar. Och sånt hamnar jag ju på, och det är ju inte roligt heller, då man är ofrivilligt sjuk. Jag vill inte sätta mig i den där situationen, det är ju bara ångest allting. Och då börjar det ju som bli problem då, att hur ska vi börja som lösa det här? Och jag har ju som fått reda på i efterhand att liksom att min arbetsgivare har ju som gjort fel på alla sätt. För jag har också pratat med en jurist. Då jag blev så här sjuk, med 85% tjänst, och min företagsläkare, han förstod det. Han har kämpat allt för mig att jag ska som få rätt i det att jag är sjuk och att jag har något fel. Och att han försöker också, han lagar också in som en sjukpension. Liksom, att försöka få mig, det är ju sjukt, alltså jag var ju bara 20, alltså, Alltså jag måste ju bara ha varit 25-26 år gammal då det här hände. Då jag var så dåligt i skick. Och han försöker ju som låg mig sjukpensionera. Och så blev ju läkaren också, den här företagsläkaren, helt uppgiven att nä. Att då blev jag ju som man brukar säga pissa i ögat av pensionsbolaget. Att de vägrar att hjälpa mig för att jag hade en 85% tjänst. Att de hjälper endast om man är helt fastanställd på 100.
Jaha, okej.
Okay. Jaha, du menar. Det vet jag inte juristen heller som jag pratar med. Det är många som inte vet om det här. Så jag fick ingen hjälp av pensionsbolaget fast jag var sjuk. Och hade bevis på det och allvarliga. Jag menar, jag var ju övermedicinerare ändå med narkotiska läkemedel. Och lyrika. Och ingenting fungerar.
Mm.
Så var jag ofrivilligt tvungen att gå ner till 65% som närvårdare. Nej, men inte lever man ju på det ekonomiskt.
Mm.
Och inte ännu till då du är sjuk och du har extra utgifter då du är sjuk.
Mm.
Folk tänker inte på det då du är sjuk. Du har mediciner. Du får betala alla räkningar varenda gång jag hamnar in på sjukhus. Varenda gång jag får till HVC. Mm. Bara utgifter, utgifter, utgifter för jag är sjuk.
Mm.
Det tänker inte folk på. Och samma, jag blev trött och irriterad på att fast man har som försökt förklara åt arbetskollegor att jag är sjuk. Och nu har jag gått ner till 65%. Att ni kan inte börja ringa till mig då jag är ledig om ni har någon sjuk.
Nej.
Att det höll de också på med.
Mm.
Att till sist var jag så förbannad så jag fick som kontakt den dåvarande. Var det nog hemserviceledare eller vad det kallas. Men, och bara som sett på plats att nu är det färdigringt.
Mm.
Att nu måste liksom mina kollegor förstå att jag är sjuk.
Mm.
Att då jag är ledig så är jag också sjuk.
Mm.
Då folk har njutit av sin helg och haft ledigt så kan jag ha gråtit och haft smärtor hela helgen och jag ska ork kom på jobb på en måndag och jag är inte utvila.
Mm.
Och alltså folk förstår inte. Det är ju det handlar om, alltså ogenomskinliga sjukdomar, alltså folk förstår inte.
Mm.
Nej. Så när de slutar ju ring.
Mm.
Då jag som sa till att nu räcker det. Men som sagt, de förstod inte att antagligen något sånt tankesätt, men hon arbetar ju inte när hon det. Mm. Hon det kan vi nog ring till. Hon är bara hej hon. Mm. Ja, nej. Nå ja, så jobbar jag en tid som då 65% fast tjänst närvårdare. Och det fungerar inte heller.
Mm.
Jag återigen ryggen så sjuk, jag kunde inte gå. Återigen, du vet, jag blev så sjuk. För det är så tungt fysiskt arbete. Mm. Och som jag sa, jag har någonting allvarligt fel som måste utredas. Och då blev ju som... Då var det som lösningen liksom att... Då tyckte de bara att okej, okay, men då måste du söka som något annat jobb i kommunen. Eller liksom, då måste vi fixa det på något annat sätt. Och då tänkte jag ju då bara att okej, okay, men vad har jag för val? Att nu måste jag börja göra yrken... Jag inte ens har utbildning till.
Mm.
Så då fick jag som då ett jobb att jag skulle... Och då ifrågasatte jag det att okej, okay, att skolgångsbiträde. Att då fick jag det som jobb. Så frågade jag av dem att okej, okay, att är det som samma 65% då som jag har som fasta tjänsten. Så var det bara, jo, att det är nog det. Så var jag bara, okej, okay, men kan jag få något mera som tjänst tillbaka? Nej, det var som inte möjligt. Det kunde det inte erbjuda. Så var jag som att okej. Okay, så fick jag som svar, nej men att du har rätt att ansöka från fackföreningen lite extra pengar. Naja, no, det var ju någonting, men naja. Men problemet var ju här då att då jag började med det här skolgångsbiträdejobbet så kommer det ju fram då ett erkännande bara att ja, så alltså, du vet sen att vi har lite dålig inomhusluft här. Så nej, tänkte jag ju nog mer på det. Jag var som att ja, det är dålig inomhusluft överallt. Men du måste ju förstå att jag hade så mycket kroniska sjukdomar i bagage. Och jag var så sjuk från förr. Och den har bytt jobbat liksom. Jag trodde ju nog bara att de skulle ta lite mer ansvar. Så under, jag hann jobb på det stället ett år. Så sa då företagsläkaren att nu räcker det. Att nu är du så sjuk, nu kan inte du vara kvar i den byggnaden ännu mer.
Mm.
Under tiden jag var där så kom det fram att personalen som jobbade där var sjuk. Alltså det var ju mögel i hela den där skolan. Elever klaga, föräldrar klaga. Och jag blev jättesjuk. Alltså tänk dig, jag har inte varit så där sjuk. Då jag kom, alltså jag började ju ganska snabbt märka att det är någonting fel på den här skolan. Mm. För jag blev ju sjuk, som är sjuk från förr. Jag fick näsan var stocka, jag hade förkylningssymptom, jag hade huvudvärk, illamående, jag var yr i huvud. Alltså jag var helt slut. Mm. Alltså jag kan som inte förstå, eller jag kan inte som förklara den här liksom känslan av dig. Men att jag märkte, och så fick jag jätteproblem med andningen. Tänk, jag har aldrig behövt, jag har ju infektions- och förkylnings- anställningsastma. Och jag har bara behövt använda det om jag har varit sjuk normalt. Men tänk då, jag var där i den där skolan. Så fick jag börja använda astmamedicin den där sista perioden jag var där. Liksom, jag tänkte, det här är inte sant. Och efteråt, men företagsläkaren krävde ju att, att han var livrädd att snart får jag som något ännu allvarligare fel. Mm. Och det är ju också redan bevisat att människor redan som har bott i mögelhus så kan få problem med smärtproblematik.
Okej.
Okay. Ja. Mm. Att kroniska smärtor, därför har de också frågat mig redan för länge sedan på smärtpoli att har du bott i ett mögelhus?
Mm.
Jag vet inte om det här jag heller.
Nej.
Så var jag tvungen, återigen, jag trivdes ju nog med det arbetet, det gjorde jag. Och jag tyckte om personalen och barnen och jag trivdes. Men hela byggnaden var ju sjuk, så att jag kunde ju inte vara kvar.
Nej. Men vad gjorde inte någonting åt den saken?
Du ska få höra här, hela skolan är ju riven idag.
Ja, okej.
Okay. Och de har byggt en ny, ja. Mm. Men jag fick ju reda på, alltså jag bara tänkte att herregud. Jag hade ju så mycket mag- och tarmproblem redan på den tiden. Så jag kunde inte, och ännu till, jag hade inte råd heller. Det är ju hemskt att säga, jag kunde inte ens äta i skolan. För liksom, det kostar ju, inte hade jag råd.
Nej.
Inte om man lever på 65% och är sjuk. Så jag hade ju alltid med min egen mat. Men då får du ju inte äta din egen mat i matsalen med barnen. Utan då äter man i lärarrummet.
Okej.
Okay. Mm. Mm. Nå, under tiden jag var där då, så vet du, luften blev ju bara sämre där. Så här kom. De installerade lite sån luft, vad heter det, luft?
Sån här ventilation?
Ja, renare, luftrenare.
Ja, okay.
Det kom mitt i allt luftrenare lite överallt i skolan och det blev lite bättre.
Mm.
Men värsta luften var ju i matsalen och jumpasalen. Där märkte man ju att någonting var konstigt.
Mm.
Att jag minns ju ändå jag var dit. Att jag köade med barnen, du vet att det var som mitt ansvar, vet du, att håll reda på köerna, vet du. Men sen då allt var ok, så fick jag ju gå på min egen lunch. Så jag åt aldrig i matsalen. Sen fick jag ju bekräfta och höra att efter jag hade slutat där och då skolan hade blivit rivig och då jag som fick bekräfta att de hade ju till och med hittat strålsvamp i hela jumpasalen.
Mm.
Som är vägg i vägg med sådana dragspelsdörrar. Alltså alla elever där har suttit i strålsvamp.
Oj.
En halvtimme varenda dag. Så... Och den där strålsvamp, om jag minns rätt, så den var ju nog en av de värsta.
Mm.
Och att det har ju varit mögel i här där. Så jag menar, jag blev ju som chockad till och med. Att jag var ju inte ens förvånad att jag blev så där sjuk.
Nej.
Så var jag då återigen tvungen jag var ju ledsen. Mm. Såklart man är ledsen. Att jaha, nu är jag sjuk för att byggnaden är sjuk. Mm. Så nu kan jag vara kvar. Jaha. Nåja, så var jag återigen tvungen att söka ett nytt jobb. Och då minns jag redan, jag var ju redan då i pisse för att liksom, det glömde jag säga, då jag märkt att liksom, det var ju redan då jag fick det här skolgångsbiträde arbete 65%, så det var ju då vi hockade att, ser du, mina nära och familj fick ju panik. Att men herregud, du har ju ett tidsbundet kontrakt.
Mm.
Var är din fasta tjänst? De hade ju fifflat bort det. Så var jag också i panik. Till företagsläkaren och visa att vad ska jag göra?
Mm.
Och han var ju helt chockad och panik, men vad har de gjort?
Mm.
Att han sa ju samma, du ska ha din fasta tjänst kvar på 65% som du har gått ner till, ofrivilligt.
Mm.
It kan man bara få ett tidsbundet kontrakt inte.
Nej.
Och då var företagsläkaren liksom så uppgiven och sa tyvärr. Jag kan inte hjälpa dig något mer, för du har skrivit under de här pappren. Jag kan inte hjälpa dig att du måste ringa till fackföreningen. Nåja, så ringer jag till min fackförening och berättar hela soppan. Och så tycker fackföreningen att, ja, no,
det är nog kanske bäst att du inte som gnäller så mycket, att fortsätter du liksom pipar eller liksom att du påpekar det här, så du kanske inte har något arbete och gå till snart något mer.
Okej,
okay. Det var fick, deras svar. Yes, och det fick jag bekräfta från juristen, var chockad på det här. Hon sa att ha fackföreningen sagt så det åt dig. Jag bara jo, i telefon. Så du ska tänka då, jag kontakta läkaren, fackföreningen i den här soppan. Jag var en utbränd, deprimerad, ledsen och sjuk. Och ångest och stressa av att jag är sjuk och jag måste bara försöka ordna upp min ekonomi och mina jobb. Och så mitt i allt står jag där utan fast tjänst. Så.
Och så vet man inte vem man ska vända sig till.
Nej. Och i den situationen, till och med juristen frågar av mig att snälla vän, att varför har du inte ringt tidigare? Så var jag bara, men jag kontaktade ju fackföreningen. Jag gjorde ju här, jag trodde jag...
Ja, precis. Inte vet man ju. Nej, man
inte,
måste börja någonstans.
Exakt. Och liksom, hon förstod ju det. Och till och med föräldrarna liksom inte vet det heller. Det var ju för sent. Så samma sak då. Så var jag tvungen då återigen att söka ett nytt jobb då det var mögel i det där huset. Så ansökte jag om en, lyssna nu, en 100% tjänst. Tidsbundet.
Okej.
Så då var jag som, och återigen, nu var jag som köks- och städbiträde. Och det jobbet tyckte jag om, för jag älskar att städa. Men tyvärr, min kropp är ju jättesjuk. Jag kämpade med det där i ett års tid. Alltså jag tänkte, jag hade som ett helt lågstadie hade jag ansvar över. Jag började 6 på morgonen och städa, skolan var ju tom. Så jag städa ända liksom nästan före lunch. Sen var det mitt arbete att förbereda all lunch, ta emot mat, servera mat, la bort disken, fortsätta städa det som har lämnat, sen förbereda mellis och städa undan mellis.
Okej, okay, så då är det ganska stort ansvar.
Yes, helt själv. Och 13.45, typ, ja, kvart före 2 fick jag avslut min dag. Att jag trivdes nog med det jobbet, men jag lovade så tungt fysiskt, så you don't want to know. Det säger till och med jag, fast jag är sjuk, så jag lovar, alltså det var tungt. Och jag hade faktiskt påpekat, tror jag där, innan jag slutade, att det här funkar inte, att de skulle måste ha skilda tjänster, att det här går inte, att jag hade påpekat. Men nå ja, jag trivdes med mitt arbete där, jag tyckte om min chef. Liksom det var, att lämna arbete liksom, så var jag nog en jättestor sorg, liksom att de lämnade. Men det var ju också det som var fel där igen. Alltså samma sak, min företagsläkare var så uppgiven. Jag kämpade i ett år tills kroppen kraschade rejält. Jag hade då fått min ätstörning. Jag vägde då 55 kilo. Jag väger 58 nu. Jag minns också de morgnar då jag städade där. Då jag var som sämst i skick. Då man höll på att svimma i trapporna. Jag fick bara som sitt ner och vänta en stund. Att jag skulle orka fortsätta städa och göra mitt jobb. Alltså det är sjukt. Jag kan inte förstå att jag har som gjort så här med mig själv. Men ja, vad gör man då man behöver pengar om man är sjuk? Så ja, det var en stor sorg för mig att lämna det där jobbet. För att jag skulle gärna redan ha stannat där bara för att städa. Bara jag skulle ha sluppit det där köksarbetet. Att jag bara skulle ha fått städa det, men jag kan inte städa mer. Alltså jag lovar, jag blir sjuk. Alltså jag har en testat en privat firma också frivilligt över ett år. Och de var nöjda med mitt arbete. Samma sak, de har skryt i samma sak. Och de skröt ju att de hade aldrig sitt, eller nu hade de ju sitt den där skolan ren. Men de skröt, oj här är så rent och fint, du är så noggrann och är så fint. Och de var som så nöjda med mig. Och jag trivdes. Och jag trivdes med personalen och barnen tyckte om mig. Och ja, alltså det var en så sorg för mig att lämna det där lågstadiet. Och då återigen företagsläkaren var uppgiven och bara skakade på huvudet och sa att ja, att nu sitter vi här igen och du har ett tidsbundet 100% tjänst. Att skulle den nu ha varit fast så skulle du ha blivit sjukpensionär. Tänk att till och med min läkare sitter och säger. Och så blir man då, vet du, utkastad helt och hållet att jag inte alls har ett arbete kvar mer. Och då fick jag också bekräfta av juristen att det där allting är ju som paska på hetta, att
den här juristen uttryckt sig till och med åt mig att det där är ingen ursäkt, att liksom de har gjort fel på alla sätt, att det är kommunens skyldighet att hitta ett jobb som jag klarar av.
Mm.
Vare sig jag skulle sitta på ett kontor och samla ihop papper, sa hon åt mig.
Mm.
Att de måste lösa, och de har inte löst.
Nej.
Och de har fifflat på det sättet. Men som jag sa, juristen sa också att hon kunde tyvärr inte hjälpt mig nog ännu, för att det hade gått för lång tid.
Mm.
Att det här var ju det sorgliga i den här historien, och att liksom, hon sa också att skulle jag liksom ha ringt lite tidigare, så skulle hon ha direkt skickat ett brev, den där juristen, att jag ska ha jobbet tillbaka. Minst 65% tjänst.
Mm.
Och jag minns också innan jag avslutade det samtalet med den här juristen här för en månad sedan, att hon till och med nämnde lite sådär, inte som på skämt, men ändå allvarligt sådär, att ja, no, att om du nu text kan du ju ringa dit och säga lite och bara kräva att du ska ha ett arbete, att det är skyldig att ge dig ett. Men hon sa ju med samma, ja, men behöver du göra det? Men så tyckte jag att hon sa det bara att, ja, men jag sa, jag orkar inte. Men jag såg ju det. Jag blev ju nog lite ledsen arg på det, och jag testade ansök. De hade ett sommarjobb på ynka 2 månader.
Mm.
Som skulle ha varit några 100 meter från mig där var jag bor. Och det handlar bara om 2 månader, och det skulle ha hjälpt min ekonomi jättemycket. Så jag skulle inte behöva leva på utkomststöd och arbetslöshetspeng som man inte lever på.
Mm.
Att redan min bästa vän pushar ju mig att, nej, men nu ska du nog söka det lilla vikariatet, att du får en lite pengar. Mm. Jag fick inte det jobbet.
Okay.
Fast de vet vem jag var.
Mm.
Så jag fick inte jobbet. Att fast jag har kött mig och jag har varit omtyckt.
Ja, precis.
Så fick jag inte, och det där jobbet jag sökt så skulle inte ens ha varit fysiskt tomt.
Mm.
Och jag påpekade också i ansökan att jag skulle ha varit jätteevigt tacksam om de ger mig chansen att komma dit, att jag får komma tillbaka i arbetslivet.
Mm.
Men jag fick inte komma. Så.
Ja.
Så ja. Så då blev ju lösningen det då, i det panikat. Då erbjöd ju TE-byrån och min fackförening att jag hade, men skrattretande att säga, att fast jag hade 3 utbildningar. Jag är djurskötare, närvårdare och fotvårdare, eller fotterapeut, är jag utbildad. Så tyckte ju de då att nej, men vi måste ju omskola det då.
Jaha, okej.
Okay. Ja, och jag var utbränd, trött. Jag hade skoltrött var jag också. Mm. Jag vet inte hur jag ska orka mer.
Och som du sa här innan vi började spela in också, så sa du ju att utbränd i Finland så är ingen diagnos.
Nej.
Mm.
Jag har också fått bevis på att jag är utbränd. Att man är redan vid 19 poäng så är du som, att det är redan risk att du är som nästan utbränd. Att Heberi var som, ja, och jag har fått 39 poäng fick jag reda på att jag var utan problem utbränd. Så ja, så då var det ganska bara roligt då liksom att okej, okay, jaha, nej, men nu ska jag få på omskolning nu då. och jag är 30 plus. Jag tänkte, det här är inte sant på riktigt. Nå ja, så tänkte jag då på det sättet att, nej, men okej, okay, jag är närvårdare, det är en kompetens. Nå ja, jag inte kan göra det, men jag är fotvårdare. Om jag som skulle öka lite min kompetens, tänkte jag som till kosmetolog då.
Mm.
Så började jag på kosmetologlinjen. Jo, jag trivdes. Jag hade en jättebra klass. Alltså, jag trivdes jättebra. Så kom coronapandemin och lagade käppar i hjulet.
Mm.
Det gjorde att ingen i min klass fick någon examen. Alltså, fattar du, vi skulle ha blivit färdiga i maj.
Mm.
Men på grund av, vet du, coronapandemin, du förstår ju, alltså det blev ju kaos.
Mm.
Du fick inte praktikplats, de tog inte emot elever, det var munskydd, du förstår, det var ju helt kaos. Mm. Så jag blev ju inte färdig enligt utsatt tid. Och trots min skola, vet du, studiehandledare och allting det här, att då de som bevisat det byrån att eleven behöver minst 4 månader extra tid, att då får hon sin examen.
Mm.
Men såklart, i skyller jag på TE-byrån, de som jobbar där, det är ju högt upp systemet är fel på, precis som FPA och mycket annat. Men då var svaret bara, nej, tyvärr att vi kan inte ge någon mer tid. Så jag fick avbryta allt,
skit i allt.
Så nu har 4 månader kvar.
Jag hade 4 månader kvar. Så jag var nog arg och sa åt dem att jaha, tack för det här. Mm. Nu har jag studerat. Jag har gett mitt allt till en kosmetologutbildning. Jag har lagat, fast jag har varit fattig och jag har jobbat på samma gång. Jag har måste köpa saker. Förstår du, de har studerat så också till kosmetolog. Du måste köpa mycket. Mm. Det är penslar, smink. Mm. Alltså det är så mycket tavara du kan tänka dig. För du ska öva hemma.
Mm.
Det är mycket dyra tavara. Precis vet du som fotvårdare tavara liksom ja. Grejer. Ja. Att jag var som så arg att jag men tack, tack, tack. Att det här var ju, och så var jag ju frustrerad och frågade, men hur ska jag få den här utbildningen färdig? Hur kan ni göra så här? Nej, du måste nog bara som försök fixa på eget sätt. Hur?
Vad är det?
Hur? Ja, vilka pengar? Hur? Så ja, så. Den får ju då helt i has. Men jag fick ju reda på det då också, att jag skulle kunna jobba egentligen som kosmetolog, har jag ju fått höra. Behöver man egentligen ha någon utbildning? Man kan göra vad man vill. Så jag har skit i, jag orkar inte bry mig. Men, det är som, ja, men du kan ju tänka vad man blir trött av. Det är som att, nej, det här är inte sant. Så, då det där hände så då, jag vet inte, jag måste nog ha gått in i väggen. Jag vet inte vad som hände, jag fick kanske något psykbryt. Säkert måste jag ha fått något psykbryt, jag tror nog det. Att jag bara kollapsade, att nu orkar jag mer liksom. Mm. Så då blev jag sjukskriven. Via ätstörningspolikliniken. Att då hade jag ju redan, som jag sa, att jag har ju väldigt, som jag sa, svåra mag- och tarmproblem som har utvecklat att jag har en atypisk anorexi. Alltså det betyder ju att jag klassas inte till en anorektiker för att jag äter ändå lite om dagen. Men att jag har sån här perioder, vet du, att jag har jättemycket ångest och då svälter jag mig själv. Men jag är tacksam redan att jag har just den här bästa vännen som har varit som jättestort stöd för mig nu över 5 år. Att vi äter ju middag tillsammans varenda dag.
Okay.
Att vi lagar mat tillsammans varenda dag. Och det har ju liksom ett störningspolikliniken varit så tacksam över att, att jag har en vän som hjälper mig med det här. Att jag ska äta. Och, och just att vet du, att fast jag säger att jag är så mätt, så är jag så ta lite till nu, ät nu. Liksom att
som pushar dig.
Han pushar mig, ja, min kamrat pushar mig. Att jag, och fast jag har sagt åt liksom, min bästa kamrat att du ska inte liksom, att kamraten är tvungen att hjälpa mig så här mycket. Men man ser ju vad äkta vänner är. Det ser man, eller jag har ju många bra vänner såklart. Jag har också många bra vänner till som har varit så hjälpsamma och så tacksamma. Och hjälpt mig med saker jag inte ens har haft råd med. Alltså allt från frissa besök till allt möjligt. Alltså jag har varit som så tacksam. Så.
Mm.
Jo. Men ja, jag var då jag blev sjukskriven då i 1 år. På grund av att jag mådde så dåligt. Och så trött. Självmordstankar. Vill jag inte leva mer. Sånt. Sen också blev ju den här paniken att då du har varit sjukskriven 300 dagar för FPA.
Mm.
Så då kommer ju kravet på att jaha, nej men nu måste du börja sjukpensioneras eller börja göra något annat. Eller få tillbaka i arbetslivet. Och då börjar de ju kämpa med det då att jaha, nej men vi ska försöka med pensionsbolagen nu för att det här är ju en allvarlig situation. Att du är inte, jag kan inte få till arbete om jag ska börja svim på arbete för att jag inte har ätit. Eller för att jag har så ont i ryggen så jag kommer inte med ur sängen. Att liksom att förstår du att jag talar gott om ätstörningspolikliniken. Att den här läkaren jag har, han är från Estland. Och liksom jag har varit så nöjd med honom. Han har varit duktig. Och han har försökt göra allt vad han kan. Men så då har de, och samma sak neurologen. Då vi kommer in på hem. Där jag blev inblandad med ätstörningspolikliniken. För några år sedan, det är bara max 2-3 år sedan. Och det var min syster som pushade mig. För hon var jätteorolig för mig, för jag hade hamnat in på sjukhus. Jag vägde 55 kilo. Och då, för sig du sjukhuset märkte ju då att det är något allvarligt. Som annat fel. Och då pushade min syster mig att hon var faktiskt arg och sa att fan. Att nu, hon jobbar själv inom vården. Att då, jag minns att jag talade med henne i telefon där jag var så ledsen. Och då sa hon att nej, att Ika, att nu. Så säger du till personalen att du vill att en psyksjukskötare kommer hit. Att nu måste du prata med dem. Att nu måste du som göra något åt det här.
Och jag var ju nog som liksom glad att liksom min syster faktiskt satt mig på plats. Mm. För hon var väl orolig då att, liksom att jag dör snart. Mm. Eller att jag liksom... Att den här ätstörningen började som ta över. Mm. Helt. Och jag var ju tacksam att jag tog... Att då kom en psyk. Jag var ju... Då jag var i sjuk den gången då. Så jag var ju inlagd på sjukhus och på dropp. Och då var jag tacksam att... Då kom en psyksjukskötare in och ärligt talat, det var en människa som var jätteunderbar.
Mm.
Och som jag är jättetacksam över att jag fick träff. Och då fick jag ju bara berätta allt åt henne. Och hur det är som med maten och mag och tarmproblem och det här. Och då var det ju som klara saker att det var ju innan jag blev inkopplad med ätstörning. Mm. Att då var hon ju som direkt att nej, men att nu ska vi börja göra så här att vi ska ha dig som ditt. Som remiss dit att du får fara dit. Och på den vägen då blev jag ju inkopplad med ätstörningspolikliniken i Vasa. Och det är då såklart att jag har ju försökt hjälp. Jag har sökt hjälp för, alltså jag har försökt få utredning för ADHD tidigare. Men jag har ju bara blivit som, inte har ju någon lyssnat.
Nej.
Jag är som, nej, inte har du någon ADHD du? Nej, nej, behöver du ha någon. Ja, så frågade jag snällt, så det är lugnt att så det, då de hade utrett mig och då de började såklart se vem jag är, så var jag så det att snälla att jag vill nog ha någon hjälp, att, liksom, att jag vet själv att jag har någonting, att jag vill ha liksom en ADHD-utredning eller om jag är bipolär eller vad jag har för fel, att jag måste liksom få någon hjälp. Och det var ju med samma liksom där på ett störningspolis, att nej, att det inte är något problem och jo nej, att det är nog bra för dig, att vi ska nog la dig på det utan problem, att läkaren fattar ju direkt att jo, utan problem. Och då blev jag då utredd av neurolog och liksom jag blev ju liksom chockad över då eller både chockad eller jag liksom är ju tacksam, alltså jag blev ju faktiskt glad över det att idag har jag papper på. Jag har fått äntligen bekräftelse på varför jag har haft svårt i skolan. Varför jag har mått som jag har mått. Alltså det var ju som så skönt att äntligen få det till pappers.
Mm.
Att jag äntligen fick svar på mina frågor.
Mm.
Att liksom, ja. Och, nåja. De sa ju redan att jag var ju ett klart fall.
Mm.
Eller jag har ADD. Och skillnaden på ADD och ADHD, det är ju det att de går under samma grupp idag. Mm. FPA räknar inte ADD. Alltså de säger att man har ADHD, okay. Men det är olika.
Okay.
Alltså, det sa de åt mig också där. Där på mental.
Mm.
Alltså, jag har en ADD-diagnos. Och det betyder ju bara i praktiken att någon undrar, men vad är skillnaden på ADHD och ADD? Skillnaden är det att då du har ADHD så att ofta såna personer är ju mera vet utåt agerande och syns och hörs och förstår du att väldigt som pratar lätt och
extrovert.
Exakt, extrovert så heter det. Men en ADD-person så är ju mera vet du introvert. Mm. Och kanske mera blyg i början, är tyst, men såklart den här ADHD-sidan ser man ju till exempel hos mig. Du vet den som kasprätt och far överallt och gör tusen saker på en gång. Den ser de som känner mig.
Ja, precis.
Alltså, det handlar ju om masking.
Mm.
Alltså många ADHD-personer är ju duktiga på det. Att förstår du att då du är i arbetslivet så lägger du den här masken på. Att du försöker leva det här normala. Ja. Att du försöker att behärska din ADD, ADHD så gott du kan. Och det tar mycket energi, ska du veta. Och så kommer du hemma. Bro, gud, jag kan andas, förstår du?
Mm.
Så. Men exempel att jag fick ju till och med reda på. Som jag har vetat om det, men jag har ju som inte fått det bekräfta. Att jag fick ju reda på då som jag berättade att jag har jättesvårt i matte, berättade jag ju om.
Mm.
Och då fick jag ju då bekräfta att jag har liksom matematiska kunskaper som en elev i år 6.
Okej.
Ja.
Att det var ju säkert skönt.
När jag fick ju skämmas. Det är ju dumt att säga att jag skäms över det.
Mm.
Men som de sa, det är ju inte mitt fel.
Nej.
För att jag har det.
Mm.
Och för att ingen har gett mig något stöd. Och så fick jag ju också bekräfta just det där att jag har tics.
Mm.
Det vet jag ju inte om att jag har. Eller jag, folk har påpekat det, men jag vet ju inte att det var tics.
Nej.
Just att man att jag har vissa ögon, att man höjer med ögonbrynen och spärrar med ögonen, att det, det är tics. Att jag fick ju som så bekräftat mycket. Och liksom, ja. Men liksom om man säger mina, ja. Och sen det där då att känslomässig störning fick jag ju också diagnos på. Och det fick jag reda på att det är en vanlig diagnos för att det hör till ADHD.
Mm.
Och just då att det betyder ju då att då du är... Då du har en känslomässig störning i hjärnan så betyder ju det att då du är jätteledsen så är du så, så ledsen. Alltså som vet du, som att hjärtat går sönder, du håller på och dör. Att man upplever känslor jättestarkt. Precis som då man är jätteglad så är man så glad.
Mm.
Så det är som en... Och det hör då till ADHD. Men och jag att om vi pratar om andra diagnoser, att vad jag har, att ångestsyndrom eller liksom ångest och depression har jag haft hela livet. Den här fibromyalgidiagnosen då som spökar, som jag försöker kämpa min rätt till att jag har något värre fel. För jag vet ju att en fibromyalgipatient ska inte ha det så här som jag har. Att man har norspan 10 mikrogram per timme, ibland 15 om jag har en sämre period så... Sänker jag dosen själv tillbaka. Jag har lyrika på vid behov. De hjälper inte ens så mycket. Jag tar den bara ibland. Jag har så mycket mediciner. Så... Men jag undviker dem så gott jag kan.
Mm.
Och som sagt att jag vet ju själv att jag har någon ovanligare reumasjukdom.
Mm.
Edsele, det finns ju hur mycket som helst. Och jag har också kämpat med att få min rätt. Alltså jag har ju sökt hjälp. Men att de vill ju inte skicka remisser till specialister fast jag har krävt. Och det sjukaste var ju det och liksom då jag hade den här perioden då jag var jättedålig. Alltså då jag hade den här sämre perioden då jag har jättemycket smärtor och jättemycket sjuk. Och då var jag ju tvungen att söka hjälp och då kom ju min kamrat med som vittne och stöd. Då just. Och för att jag klarar inte av att få själv för att jag var så dåligt i skick.
Mm.
Och jag behöver ha... Min vän med, som har varit min personliga... Alltså det här är sjukt, alltså. Min kamrat har varit som min personliga assistent i 5 år. Under mina dåliga perioder. Och det ska inte vara så.
Nej.
Det ska inte vara så. Att någon ska komma och hjälpa dig upp från sängen. Och hjälpa dig med kläderna. Och hjälpa dig med duscha sig. Och hjälpa dig med vissa saker. Och det är en sämre period. Och hjälpa dig med mat. Och det ska inte vara så.
Nej.
Och min kamrat fick en chock då vi for... Jag hade först sökt hjälp vid smärtpolikliniken som behandlade mig riktigt dåligt, riktigt illa. Jag kom bara dit, alltså jag var ju helt förstörd och redan, alltså psykiskt, jag var så trött.
Mm.
Jag var så trött på livet. Jag var så trött på smärtorna, jag orkade inte mer. Och jag sa till den där smärtläkaren att nu måste du hjälpa mig, att jag orkar inte mer, att du måste, jag vill inte ha några mediciner, jag vill inte, jag orkar inte mer, att jag vill ha en remiss till en specialist.
Mm.
Hör du den... Den smärtläkaren pekar bara på ropanäs att jag hör hem dit. Att det är det som är problemet. Och enda hjälpen jag fick därifrån var avslappningsövningar.
Mm, för det har du säkert aldrig provat.
Nej, oj vad jag blir frisk av det. Då jag vill slippa det här. Mm. Så vet du att jag har aldrig blivit så det illa behandlat. Och sen att då jag påpekade och jag hade bevis, då jag sa åt honom också att hela min halva släkt är från Karelen. Och alla ovanliga reumasjukdomar härstammar från Karelen. Mm. Att jag måste slippa till en specialist att jag har något allvarligare fel. Att en fibromyalgipatient är inte så här och ännu till jag stod ju på mig.
Mm.
Jag sa åt också till den här specialisten att fibromyalgi är en diagnos som blir så mycket utnyttja. Alltså förstår du, folk får fel diagnoser, alltså världen över. Det här är ett samhällsproblem just med fibromyalgi, att folk får den diagnosen men de har värre fel. Och just de här felen, de här ovanligare reumasjukdomarna, de behöver inte synas ens på blodprov, utan du måste bara träffa någon som har kompetens, som får gå igenom din kropp, hör sjukdomshistoria, och det är den personen som tar beslut, inte en smärtläkare.
Mm.
Men då texar han ifrågasätt att har du något bevis på att de finns i din släkt? Så blev jag ännu mer förbannad och stod på mig och sa att nu får du slut. Jag har en bevis på att min släkt är från Karelen. Och alla jag har pratat med, som jag har fått kontakt med, som har ovanligare sjukdomar, så har alla bekräftat samma sak. Att de har kämpat i över 10 år med vanliga system med läkare att de har blivit behandlade dåligt, de har blivit behandlade som psykfall, att de hittar på, att de ljuger, att de inte är sjuk, tills de äntligen på något sätt har kommit sig till en specialist och direkt fått en diagnos att de har det där och det där. Och samma sak, de har inte heller haft det i släkten, eller de har inte ens vetat om. Så vet du att den, dit far jag inte på ditt och inte den läkaren, jag får ingen hjälp där. Men nu jag, så den chocken blev ju då att, som jag sa till kamraterna, att nu har vi inget annat alternativ, att nu måste jag vända mig till min egen HVC. Till den läkaren som vet vem jag är och att jag är sjuk. Att nu har jag inte andra alternativ. Och tänk att jag tog med min kamrat som vittne och stöd.
Mm.
Och jag fick ingen hjälp. Och det blev en, jag blev chockad, för jag hade ju hotat och sagt till min kamrat att om inte jag får hjälp nu på min HVC, då byter jag HVC. Mm. Alltså man har ju rätt att göra det. Och det gjorde jag. Men då blev jag chockad sen att sen då de nekade mig också som remisser. Så min kamrat blev ju så urförbannad. Mm. Så han böt också HVC. Men jag har ju sagt till min kamrat att jag har ju inte godkänt det ännu. Att jag tänkte att nej, det här godkänner jag inte. Att då ska jag nog vara dåligt.
Mm.
Att han, eller liksom kamraten har ju varit liksom så förstörd och liksom som sitter på det här länge. Att vad ska han göra? Och att han har ju också till och med erbjudit att han kan betala ett besök till en specialist. Att han orkar som inte se på det här. Eller låna mig pengar eller en betal. Han tyckte att han ville ta tillbaka pengarna heller. Att han började som inte orkar se på det här. Och då tyckte jag liksom åt honom att nej, att det godkänner inte jag ännu. Att liksom, att jag sa nog åt honom att då måste jag nog, jag vill nog försöka skaffa ihop de pengarna på något sätt själv. Och det är inte hans skyldighet att hjälpa mig.
Mm.
Att det sa jag åt honom, att du har hjälpt mig tillräckligt.
Mm.
Mer än redan vad många andra har gjort. Att det räcker. Så det är det jag kämpar med ännu, att jag ska få slipp till en specialist. Och de här specialisterna så kostar mellan 200-300 euro i timmen.
Mm.
Och det är endast samtal. Att förstår du att då tar de prover. Kan ju kosta flera hundra euro till 1000 euro styck, har jag hört. Så det är ju därför man behöver en remiss så att jag får lite, vet, kommer billigare undan. Och hur ska jag med arbetslös, sjuk, jag har inga besparingar, jag har inte ens jobbat 100% när jag har jobbat.
Mm. Och det låter ju som att du har verkligen varit till läkare på läkare
och verkligen försökt gå rätt väg
under många års tid.
Ja, och du ska förstå, jag har ju bara sprungit till läkaren då jag har varit allvarligt sjuk. Och till och med liksom, till och med från neurosidan och från ätstörningspoli, de har till och med krävd att jag måste fara till akuten om jag är sjuk. Jag måste fara om jag håller på att dö i smärtor och vill gå och dö, att jag måste fara. Nej, men jag har ju gjort det. Inte kan de hjälpa mig. Nej. De bara ökar mina norspan och så skickar de hem mig.
Mera medicin.
Ja!
Mm.
Så tänk dig själv vad hemskt att jag inte kan fara till akuten och mer i Vasa, för jag får inte någon hjälp. Att, vad spelar det för roll?
Nej.
Så här som...
Vad är det som gör, tror du, att de som inte skickar iväg den där remissen? Det kan väl inte vara så svårt? Vet du inte vart de ska skicka den?
Nej, och så följer de samma sak då jag stod på mig och sa det. Och då jag berättade om vissa liksom sjukdomar, eller som de här reumatologiska som jag tror den är ena jag har.
Mm.
Att det finns en symptomlista, förstår du? Vi säger 10 punkter, jag minns inte hur många punkter. Och så började de som gå igenom att jag ska ha varenda en. Men så tyckte jag åt den där läkaren, nej. Varenda patient är olik, du behöver inte ha alla symptom. Jag har redan, vi säger 8 av 10. Men nej, de ska ha bevis från släkten. Och det är också paska på hetta, det stämmer inte.
Men det var för att man måste ha det.
Nej.
Mm.
Så du ser ju det, de vill inte hjälpa mig.
Nej.
Och som jag sa dem, att hur vill ni inte hjälpa mig att komma tillbaka i arbetslivet? Ni vill ju inte hjälpa mig att bli frisk, ni vill ju inte hjälpa mig. Ja, och åter som du ser, allt är privatvård. Du ska betala allting själv för att du får hjälp.
Så är det. Det är ett jättesorgligt system.
Ja.
Och till, det är ju därför vi betalar skatt.
Ja. Och till exempel då vi pratar om att det glömde jag nämna. Men liksom då jag var 28 år gammal så hade jag problem där nere, nedre område.
Mm.
Och så klart det, egen HVC, men det tar ju din ultraljud. Inte kan de göra något, inte kan de kolla ens underliv ordentligt. Så var jag ju tvungen att få privat och betala ur egen ficka. Och för att jag hade varit ordentligt sjuk faktiskt. Alltså, jag hade haft syster fick jag reda på. Jag har alltid tagit pappaprover som är viktigt som kvinna att man ska ta. Och nu nästan varenda år, jag vet inte vad de säger, men jag hade tagit varenda år. Jag hade missat ett år och då jag då var till den här privata mottagningen så frågade ju den där gynekologen att oj, att, ska jag ta pappaprov på samma gång? Jo, ja, jag glömde förra året att ta bara. Och då blev ju det där kaosen då att då fick jag ju reda på att jag hade nästan helt fullutvecklad livmoderhalscancer.
Mm.
Och jag minns ju själv den där läkaren också ringde upp och sa att hon var ju helt chockad. Hon sa att hon hade aldrig trodd att det skulle vara så här.
Nej.
Och jag minns ju ändå jag var som chockad och sa att, liksom att vad ska vi göra nu? Så var hon bara att nej, att jag ringer upp om en stund. Att jag kan inte säga att jag måste som konsultera med en onkolog. Eller alltså med onken, alltså onkolog. Alltså en cancerläkare. Ja, att jag måste som konsultera nu vad vi ska göra. Att blir det operation eller blir det cancerbehandlingar. Mm. Att vi vet inte vad vi ska göra. Och då var jag som sådär att oj herregud. Att bara mer och skit här i livet. Att jag orkar inte mer.
Nej, förstår det.
Och då blev ju domen då att hon tyckte att jag kan lite post ut. Så var hon bara nej, att nu blir det så att du blir akut opererad nu inom några dagar. Att du måste komma och operera dig. Att det är jättebrott. Så var jag som bara ja men varför är då? Vad då? Att jag ville ju som inte förstå. Så sa hon bara, nej, du måste opereras som din livmoderhals, liksom, att du måste opereras nu, för annars blir det cancerbehandling.
Okay.
Så då var jag på en operation och det var också traumatiskt. De gör det utan bedövning. Att de bränner och skär i din livmodertapp. Och jag lovar, ja, du vill veta vad jag grät och du får inte rör på dig en enda centimeter. Oj. För om de skär fel med lasern så kan de göra skada. Och de tog bort mera vävnad än vad man normalt gör. Så det betyder ju också att som de förklarar att de har tagit bort mera från livmodertappen än vad man ska göra. Så då förklarar hon ju bara, hon vet ju nog lite om att jag inte kommer att skaffa barn. Att då hon såg hur sjuk jag var och situationen och med allt det här från förr. Men då frågar jag ju bara av henne så det rakt på sak. Jaha, nej, men okej, jag inte vet om jag vill ha några barn, men hur blir det som med det om jag skulle ändra mig? Så fick jag ju bara reda på då att ja, nå. Att nu blir du väl gravid men att det blir nog lite ångelma sen att som problem. Så var jag som att vadå? Så fick jag ju reda på då liksom att någon att då de måste ta bort mer än normalt. Att det gör då i praktiken att om jag skulle planera en graviditet så betyder det att jag är sjukskriven från nästan första dagen. Att jag får bara ligga och vara hemma i 9 månader. Och sen då barnen växer så måste de också, vet du, som, vad heter det? Jag vet inte vad det kallas, med att de far in dit och som syr någonting. Att de far in och syr någonting där så barnen inte kommer ut för snabbt. Att hon sa att det är jättehög risk liksom för missfall och prematurbarn och svår graviditet, eller liksom att det är mycket problematik, att jag skulle inte få lyft någonting. Nej. Nej, alltså en svår graviditet. Så som sagt, att där ser man nog att liksom att, det är ju lite ironi det där då, bara menar jag liksom att HVC hade inte ens en ultraljudsapparat heller, att de har inte ens som kunnat kolla upp mig ordentligt heller, utan jag har fått göra det privat.
Ja, du har nog varit med om ett och annat. Ja. Jag hoppas verkligen att du får rättvisa en dag. Att du får vänt på din karma, om man säger
ja,
så.
Ja, ja. Ja, nej, alltså man, det är som...
Jag förstår, man börjar känna sig väldigt slut.
Ja, eller du förstår, jag har ju bara fått liksom försvara mig. Mm. Sök hjälp, ingen lyssnar. Och sen så är allting klara fall. Mm. Att allt jag har sagt så är ju sant.
Mm.
Att det är ju precis som på mentalvårdsbyrån. Alltså de har varit så chocka över min situation. Mm. Redan på ätstörningspolis. Och de har hört liksom hur jag har blivit behandlad.
Och också inom vården. Sen?
Det
är som då du får bevisa att du har rätt. Gång på gång, och så får man en ursäkt, men inte hjälper ju den där ursäkten.
Nej, jag fick också höra på smärtpolis att ja, men du är inte enda i den här situationen. Du är inte enda. Nej, tack för det.
Vad hjälper det?
Och som att folk skulle tro att man frivilligt är sjuk. Det är sista. Alltså som jag sa, allt det jag har gått igenom, jag skulle inte ens önska den personen jag hatar. Mm. Eller hatar helt starkt ord. Men inte med, förstår du, värsta fienden. Jag skulle inte önska mig det, att någon skulle gå igenom det här jag har.
Mm.
Aldrig. Och samma sak. Och att tänka att vården inte bryr sig. Att fast du sitter och säger att det är ert fel, att det är ert ansvar om jag inte orkar mer att ta livet av mig, för ni inte vill hjälpa mig. Att hur kan de ändå som sitter och säger sådär, och så tycker de då att jaha, ska du som ta livet av det? Okej, nej men, far till psyk då. Inte illa mena, men jag vet nog många människor också som har tagit livet av sig för att de inte har fått hjälp.
Nej.
Jag tycker läkarna skulle måste som börja nog som ta sig lite i kragen. Att liksom att om man börjar ha en patient som börjar vara som så frustrerad att inte man får hjälp och att man inte börjar orka leva mer för att livet är bara plåga, livet är bara smärtor.
Mm.
Jag har ingen framtid, jag har ingen ekonomi, jag har ingenting att se fram emot något mer.
Mm.
Och så tycker de, nej men för hemma görs avslappningsövningar så är livet bättre.
Mm.
Jag kan inte ens slappa av. Jag är så överspänd som jag har varit hela livet, det är säkert något psykisk stress. Mm. Alltså jag har till och med varit i massörer som, jag har blivit chockad, det var en som tyckt då jag bara kom innanför dörren. Att varför lagar du dig så liten och ser ut?
Mm.
Att det var ju någon som tyckte att jag hade en så konstig kroppsställning att inte så konstigt du är sjuk.
Mm.
Alltså förstår du att psykisk ohälsa påverkar och stress. Alltså det påverkar kroppen så mycket så här hemskt.
Ja, det gör nog det. Det är nog faktiskt, det är sant.
Och precis som mobbning och att om folk skulle veta liksom vad bara ord och vad saker någon har gjort liksom kan förstöra hela livet för någon.
Mm.
Att liksom att, jag menar inte har jag någon självförtroende och självkänsla idag.
Nej.
Jag tycker jag är ful, jag tycker jag är fejt och folk blir chocka över hur jag säger i dagens läge. Men det glömde jag att säga. Det kan vi säga som ett avslut på den här podden faktiskt. För det här var en fin sak som jag blev chocka över men tacksam. För några år sedan, jag var på en krog i Vasa. Alltså jag var ju nykter, jag var chaufför. Men liksom jag var chaufför av mina kompisar. Ja, men jag var ute och hade roligt.
Mm.
Fast jag får lid. Här ska du förstå att far jag ut och dansar så är jag i sängen flera dagar sen. Att jag får lid för det. Men nojo. Så vi var utanför, kanske jag rökt på den tiden, och jag samma. Men i alla fall, vi var utanför en krog. Och så mitt i allt så träffade jag två gamla lågstadieklasskamrater.
Mm.
Pojkar, som jag har gått både i dagis och lågstadie med. Och det blev ju som, eller de kände ju igen mig, men de hade ju inte sett mig på länge och jag var ju mager och såklart.
Mm.
Och de kramade om mig och sa, oj Ika vad du är fin och liksom, oj hur har du är. Och liksom de var ju som så, och så mitt i allt så de båda då, så tycker de mitt i allt och säger att jag förlåt Ika för att inte vi som försvara dig när du blev mobba. Så blev jag som först jätteställd.
Mm.
Att vad står de här och säger? Ser du, de har aldrig gjort mig något illa. Nej. Så var jag som så det ställde att va? Alltså, varför har du då? Jag frågade som de där båda, varför har ni dåligt samvete? Vad är det ni står och säger? Så var de bara att ja, så vi måste nog bara som be om förlåtelse att inte vi försvara dig. Att vi har som mått så dåligt över det. Så var jag som att, men snälla vänner, att ni behöver inte be. Ni har inte gjort mig något illa.
Mm.
Så sa de bara att, nej men vet du att vi vågar inte försvara dig. För då var vi rädda att vi skulle bli mobbade.
Mm.
Och jag tänkte att det här är ju inte sant.
Mm.
Och jag minns att vi stod och vi pratade en stund såklart innan jag for vidare liksom med mina vänner och där. Men jag minns den här ena krama om mig och sa sådär att liksom att
little pause.
Ja, det här är som sagt en känslig sak att prata om. Men i alla fall att den här, innan jag for därifrån då, liksom då vi har träffades, så den här personen kramade om mig jättehårt och sa att kom ihåg Ika att du alltid har varit fin. Att du alltid har varit en fin person.
Mm.
Och att du alltid har sett bra ut. Vare sig du har varit rund eller smal. Att jag inte ska tänka, att jag inte ska tro på det som du har sagt.
Det måste ju ha varit jätteskönt att höra.
Det var skönt att höra, men det sjukaste av allt är ju att det här var två personer som bad om ursäkt som aldrig har gjort
något. Nej, precis.
Att om det ska komma en ursäkt från någon så är det ju de personerna som har gjort mig illa. Ja, exakt. Och det kom bara som en chock, men den där, hur ska man säga, gesten eller liksom den där ursäkten var bara som, jag var ju chockad över den, men att liksom jag tog emot den med öppna armar, det gjorde jag. Men jag hade som inte ens tänkt mig att liksom att de skulle ha haft ångest och lidit, liksom för min skull.
Mm.
Att det vet jag inte av.
Nej.
Men ja, det är jobbigt att prata om det här.
Jag förstår det.
Jag är redan glad att jag kunde prata så mycket utan att bryta ihop förrän nu. Men ja, och ibland så undrar jag också att det är nog, ja, tårarna tar antagligen inte slut, här ser du. Jag har gråtit så mycket i mitt liv, alltså jag har som funderat att ta ditt tårarna slut någon gång, men nej, antagligen inte. Men som sagt, jag är jättetacksam att de där två personerna, eller liksom de här gamla kamrater, hur jag ska säga, att de liksom, att de sa det där till mig, att liksom att fast de inte aldrig har gjort mig illa, att liksom det betyder jättemycket för mig.
Mm.
Det gjorde.
Och så fick man kanske bekräftat då att det var det syns det utåt också. Det är någonting som bara har pågått heller inom dig.
Nej.
Utan det är någonting som faktiskt har hänt.
Mm. Ja, och sen att jag fick som bekräftade också att jag är en så fin person. Mm,
precis.
Och att jag ska ta vara på det.
Mm. Det ska du absolut.
Ja. Mm.
För det om någon så såg ju dig tydligen. Men du kanske, det var inte bara tillräckligt modig för att stå upp för sig själv.
Nej, för då jag tänker efter och någon av dem har väl också säkert att jag blivit mobbad. Jag tänker efter att det är sådär. Men ja, jag hoppas i alla fall att någon som lyssnar på det här så ska lära sig av det här. Mm. Och jag har också hört, alltså jag har bara ont i magen, det bara vrider sig när jag tänker på det. Att jag har ju hört att barnen är ännu värre och grymmare idag och fulare i munnen. Och det har jag redan hört. Alltså jag har ju själv jobbat på skola och till och med dagis jag har hunnit göra det och jag blev helt chockad. Alltså, som jag grät och sa till min syster då, att jag är glad att jag inte har barn, för jag vet inte hur jag skulle klara av att hantera att mitt eget barn skulle bli dåligt behandlat. För att det är så hemsk situation redan med alla krav, hur man ska se ut, hur man ska vara, man ska ha pengar, man ska ha en bil, du ska vara smal.
Och sen är det kanske också ganska tyst mobbning idag. Med sociala medier också kan det vara. Att det, liksom, det sker också där betydligt mera.
Jo, men jag menar redan min tid var ju mobbningen redan på nätet.
Ja.
Liksom på min tid. Jag menar det var ju samma. Min mobbning slutade ju aldrig.
Nej.
Min mobbning fortsatte när jag kom hem.
Mm.
Så liksom att, ja. Så, så jag hoppas bara liksom att. Men jag vet inte. Tyvärr, jag är en jättenegativ person. Folk kanske tror, de som känner mig vet jag är negativ, men det finns orsaker till det att jag tänker allt negativt. Men jag har lite av blivit mörkrädd, ska jag säga, då jag har sett vart världen är på väg och vart dagens ungdomar och barn är på väg.
Mm.
Och det är ingen ulletis liksom för mig att dagens barn och ungdomar mår dåligt, och till och med unga vuxna, till och med jag mår dåligt av allt skit som finns på Instagram, TikTok. Jag har inte ens TikTok för att jag har ratat den grejen. Och jag har också funderat att ta bort Instagram. Jag vet inte om jag ska göra det. Jag har inte Facebook nu med heller.
Mm.
Jag är så trött liksom på folk så här går som inte att beskriva.
Nej. Jag tror inte du är enda som har tänkt så.
Nej, jag tror inte. Nej.
Jag har också känt gått i de tankarna många gånger.
Exakt.
Men man är så fast i den på något vis. Och det känns som att man isolerar sig.
Ja, och att folk har åsikter. Du ska veta då jag tog bort Facebook.
Mm.
Jag fick ju typ halvt shit för det, ja.
Har inte du Facebook?
Har inte Facebook?
Ja.
Men som bästa vännen, eller som den här kamraten som har varit så stort söd, han finns inte alls på sociala medier.
Nej.
Och jag förstår honom varför. Att jag tack att du har lärt mig något vettigt. Alltså, att därför har jag nog funderat av vårt Instagram. Men jag får se. Ja, och samma sak, jag har ju inte lagat dit några privata saker heller. Att liksom, jag lägger bara det jag vill.
Mm.
Och så får folk, ja, de får gissa ut vad de vill.
Ja,
precis. Och vad. För det är ju det, vet du, att man får ju inte mycket vara öppen med det ena och det andra heller för vissa. Så.
Ja, nej, man ska vara lite försiktig med vad man sätter ut för allihopa. Men hör du, nu hamnar vi att avsluta.
Ja, det blev lite över tid, men ja. Men det vet vi ju om tyvärr tidigare.
Ja, men jag önskar dig allt gott och jag hoppas verkligen att allting löser sig och att du får den hjälp som du har försökt kämpa för så många år.
Ja, tack. Ja, nej, alltså, som jag sa, att jag är envis och det är jag glad över att jag är idag. För det har till och med läkarna sagt åt mig, att skulle inte jag hade fått det bekräftat alltså från psykoterapeuter och allting, skulle inte jag ha varit så envis så skulle jag ha tagit liv av mig för länge sedan. Att så. Om det är någon som kämpar att vi lever så är det jag.
Men det ska du nog fortsätta med.
Ja, det gör jag.
Om du tror på karma så det kommer till dig idag, och det hoppas jag verkligen. Och så hoppas jag hoppas innerligt att någon av de som har gjort dig så illa lyssnar på det här.
Ja, jag hoppas det jag.
Och jag hoppas att de mår jävligt dåligt
efter det här.
Och att de kan komma och be om ursäkt.
Nå, ärligt talat, det har jag funderat på. För det var en som frågade just om mig om med ursäkt. Att om någon skulle be, för du, folk har ju frågat mig förr att om någon mobbare har bett mig om ursäkt. Så säger jag, inte någon.
Nej.
Och jag sa också, och då någon bara ifrågasatte att okej, hur skulle du reagera om de skulle göra det? Så skulle jag säga att jag skulle inte ta emot den ursäkten. Nej. För att, nej, jag skulle inte göra det. Jag behöver inte en ursäkt från en sån människa som har gjort så det åt mig och massor med andra människor. Och som jag sa, jag tror på karma. Jag försöker själv bara ge kärlek och få kärlek tillbaka. Men det blir man också utnyttjad av. Det vet du själv också, är man snäll så.
Så är det.
Men jag är jättetacksam att jag fick komma hit.
Och vad roligt att ha dig här.
Ja, tack så mycket. Det var inte lätt att prata om, men jag kom till handpunkten att jag kan inte sitta och trycka med det här hela mitt liv. Att det måste få komma ut, att nu ska folk få höra. Så att de ska förstå mig. För att jag har också blivit så illa behandlad av att de inte tror.
Men tusen tack
igen en gång. Tack så mycket.